Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Att välja färg, kunskapsguide för praktiker inom färgsättning och design. Välkommen Berit Bergström.
Tackar.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så jag tänkte vi börjar i den änden.
Ja, jag har jobbat inom den här färgvärlden kan man säga då sedan 1990 när jag började som handläggare i ett forskningsråd som heter Färgvetenskapliga rådet. Men det har hela tiden legat under NCS Color AB, så, och där har jag alltså jobbat sedan mellan 90 och 2016 har jag varit anställd där. Och en lång del, lång tid under jag var anställd på NCS Color så var jag också vd för Color Academy, NCS Color Academy som är ett utbildningsföretag. Och det gör att jag har varit väldigt nära utbildningar i färg och färgsättning. Och det har varit över hela världen som jag har varit och hållit kurser. Väldigt mycket i Hongkong om exteriör färgsättning som har varit ett jätteintressant projekt som jag har hållit på med.
Är det något de är extra intresserade av där eller har varit?
Nej, alltså de har ju enormt storskaliga hus. Jag menar, det är ju hur många våningar som helst. 30 våningar är liksom ingenting. Mm. Plus att det är väldigt små lägenheter. En etta var då, jag tror att man ökar faktiskt till 14 kvadrat. Och då blir det enormt liten skala på det huset. Det blir så smått allting. Och är de då gråa så blir de ju väldigt tråkiga och så hänger AC-utrustningen utanför och så hänger man tvätt. Mm. Och då var jag där under kanske 10 års tid som jag kom fram och tillbaka. Och då huset som jag såg från det stället där jag höll kurs, för det var, kan man säga, ja, allmännyttan skulle man kunna kalla det, men det var staten som ägde det. Och när jag lämnade där sista gången, då hade de målat om det huset och det var helt fantastiskt roligt.
Den här boken då, hur har den växt fram?
Jo, den har växt fram genom alla mina kurser som jag har hållit i över 30 år. Och då har jag gjort ett sätt, visst sätt som jag har lärt ut om färg och färgsättning. Och den passar både för, det har även varit både för kosmetikföretag, det har varit för industridesigner, produktdesigner. Men mycket arkitekter naturligtvis och inredare och färgsättare inom färghandeln till exempel har det varit.
Och den handlar om ganska mycket och vi får se vad vi hinner med helt enkelt. Mm. Om man börjar i en ände med egentligen, vad är egentligen färg?
Ja, färg, det är vad vi ser och inget annat skulle jag vilja säga. Man frågar ibland, vad är färg? Ja, det är fysik. Nej, vi behöver fysiken. Det är ett stimuli till den färg som sen vårt öga uppfattar. Och sen så skickas ju en nervimpuls i vårt syncentra som ligger bak i nacken. Så att färgen är ju psykologi. Alltså det är hur vi uppfattar färgen och det har ju att göra med det psykiska fenomen, vad jag ska kalla det. Alltså, lämnar vi rummet så finns det ju ingen färg. Vi måste, det är mänskligt seende alltså. NCS-systemet till exempel som jag jobbar med, den beskriver ju färgen. Om jag har en blå färg, jag kanske går mellan rött och blått, säger vi. Mm. Och då ser jag så här, ja, den där, ja, men den är varken gul eller blå. Och den här blåa, den är varken, alltså den är inte röd och den är inte grön, utan den är bara rent blå.
Mm.
Och mellan de här färgerna så finns det ju då en skala, så att säga. Och den är vi ganska överens med, vilken färg det är. Så ser jag en färg så kan jag beskriva den med visuella begrepp.
Vad gäller färg så är ju just hur färger uppträder. För man uppfattar ju färger också olika. Vad det kombineras med eller vilken kontext och vilken plats.
Ja, de kan ju förändras. Men ja. Det vi vill komma lite ifrån är att man har lärt ut i skolan att jordgubben, den är röd. För att vi har ju då rött, grönt, blått som vi i våra tappar läser av. Låg, mellan och långvågstrålning. Då säger man att jaha, men då stannar allt rött. Det kastas till ögat så att vi ser det. Eller tvärtom, jag vet inte hur de säger. Men det är faktiskt så att när vi ser en jordgubbe, då har vi solen som skiner på jordgubben. Och så, då är det en viss del av den där strålningen som absorberas i jordgubben. Om man säger. Och sen resten reflekteras. Och den reflekterade ljusstrålningen, det är en blandning av alla medium, short, long way. Men då kan man ju säga att när det gäller jordgubben, det är mer av den långvågiga strålningen som är röd. Som gör att jordgubben blir röd. Men den har även de andra mellan- och kortvåg.
Rent tekniskt på något vis.
Ja, det är tekniskt på något vis. Men sen, jag menar sen om man tar ett hus eller någonting och det står i solsken eller skugga, då ser vi ju färgen olika. Och det beror ju på att det reflekterar olika.
Mm. Jag tänker också färgkombinationer och just i design och så. Så uppfattar vi också färger beroende på om den så att säga är bredvid någon annan. Mm, ja. Sådär, eller hur?
De förändras, de kan förändras. Och det är jätteviktigt att man känner till det. För det är ett fenomen som kan vara jobbigt naturligtvis. Och man har gjort, men vad konstigt det här varit med de här listerna. Det var inte den färgen jag valde mot den här väggfärgen. Hur kunde det bli så här? Ja, det var att ögat är ju till för att se skillnader i färg och ljushet. Det är konstruerat så. Och då, om den inte ser skillnad, då skapar den skillnaden.
Och det är en överlevnadsmekanism
egentligen. Ja, det är en överlevnadsmekanism. Mm. Ja.
Hur många olika färger finns det egentligen? Har man kommit överens om det?
Man säger så här. Vi kan alltså se upp till 10 miljoner färger. Olika färger. Men att karaktäristiskt identifierbara färger, då är vi nere i 20 000. Och då kan vi alltså se skillnad. Om vi har två färger på avstånd, då kan vi inte se 10 miljoner färger. Utan de måste vara bredvid varandra för att vi ska se färgskillnaden. Mm. Då är vi nere i 20 000.
Max, ja, så att säga.
Precis. Mm, då har vi ett bra färgseende. Så att datorer med 15 miljoner färger, de är inte så. Vi kan inte se alla.
Nej, men om man tänker sig då, som säljs som väggfärger och sådär. Eller, sådär, hur mycket brukar man, vad handlar om då ungefär?
Ja, alltså, om vi ser NCS-systemet har ju 2500 färger då.
Mm.
550 färger. Och då försöker man ju, man har ju ökat på det, för från början var det bara 1483 stycken färger. Och sen vill man ha mer vita och så. När det gäller vita färger så är det otroligt många olika vita färger. Och frågan är om någon överhuvudtaget ser skillnad på det. Det är jag inte så säker på.
Och apropå då antal färger och sådär, så har du ju, du skriver om det här med färgord, vilket jag tycker är spännande. Alltså vad färger heter, men också sen att det dyker upp lite nya. Kaffelatte till exempel.
Mm, ja.
Hur fungerar det och liksom varför kallas färger det de gör? Och?
Ja, alltså det finns ju olika sätt att beteckna färger. Dels så finns det ju fantasiord, rena fantasiord. Och det kan man ju säga att fantasi, det är på något vis, kaffelatte är någon sorts fantasiord skulle man kunna säga. Och sen så finns det också färgmaterialnamn, så att vi säger jag vill ha en guldockra eller jag vill ha en engelsk röd till exempel. Och sen har vi då också, man kan säga, jag vill ha en plommonfärg, kan man säga. Mm. Och jag vet att när jag hade kurs i Kina en gång så jag plockade fram en plommon. Ja visst, det gjorde de. Då fick jag både gröna och lila färger. Ja, det finns ju gröna plommon också. Så att de där orden är ju inte alltid så bra. Men som vi tar då Shocking Pink till exempel, den kom ju på 30-talet med Schiaparelli som gjorde en en parfym som heter Shocking Pink. Och sen så hade hon också kläddesign också i samma den här rosa färgen. Så det var ju chockrosa som kom. Café Latte, den kom ju på, ja, den kom på 2000-talet, tror jag, början på 2000. Och det var ju på allting. Du kunde få läppstift i Café Latte, nagellack i Café Latte, det var kläder i Café Latte, det var väggfärg. Allt var liksom Café Latte. Den var väldigt stor trend på just ett enda ord.
Mm.
Och det har inte jag sett sedan dess, som jag säger. Inte så starkt som verkligen Café Latte var.
Nej. Jag tänker på faluröd, det är ja. Väl en klassiker?
Ja, 50-40 åtgärder.
Ja.
Nej, men alltså, det är ju en klassiker, men det är ju i vårt land så att säga.
Ja.
Mm, så det finns ju inte, alltså det är väl lite känt, men inte på samma sätt som här. Det har ju blivit en färg som är en trygghet på något vis.
Ja.
För den är så traditionell.
Om man tänker då namn på färger, vilka är så att säga liksom officiella, eller finns det några som är, det här gäller liksom globalt, eller det här är ju kulturella
skillnader?
Nej,
det kan man ju inte säga. Det blir ju, man sätter ju namn på färgerna, och det är det som kan bli lite tokigt, och just med Café Latte, för då har man lite olika, om man då har en beteckning på dem, man har någon sorts standard, så skulle man ju faktiskt kunna förstå vilken färg det var. Och då behöver det inte bli missförstånd. För om jag säger, jag var i Indien och höll kurs för ett parfym, eller ja, kosmetiskt företag, och så säger jag, men vilken är bästa färg? Ja, det är burgundy. Jaha, okej. Okay. Men då plockar vi fram en burgundy. Det var massor med färger, för alla hade ju sin syn på vad burgundy var. Och ändå så var det en färg som man tillverkar. Och det är därför det är så svårt bara med ett färgnamn. Och tar man ett ord bara, turkos, det har jag slutat säga faktiskt. För då säger jag, den där är turkos. Nej, den är inte turkos, den är mint. Och den är nej, du. Det blir det hela tiden. Så att då brukar jag säga, ja, jag vill ha en blågrön färg, tycker jag är snygg.
Mm.
För då vet jag, det är väldigt konstigt med just turkos. Den finns, alltså den ligger ju mellan blått och grönt. Så är det inte en fast färg som är turkos liksom, kan man säga.
Du skriver om det, även när man liksom testar, så är den är... Mm. Vad ska man säga? Den är folk mest oense om då?
Ja, det kan man säga.
Av de mest etablerade färgnamnen.
Ja. Ja, precis.
Och det är intressant. Jag håller med. För det kan verkligen vara. Man ser en färg, så är det där mer grön eller mer blå.
Ja,
eller turkos. Ja. Du sa det med att just färgnamn kan skapa missförstånd.
Mm.
Men då har man istället koder eller alltså olika beteckningar.
Ja, jag tycker att... Det är intressant med färgnamn. Man ser ju då namn i färgkartor som är, ja, det är soft och det är hemtre. Jag vet inte vilka ord man har. Men jag menar, då, om man då också har ett nummer på den där som är svensk standard. Alltså NCC är svensk standard. Då kan man ju liksom få en uppfattning vad det är för färg.
Det är snarare det man ska gå efter om man ska hitta rätt.
Ja, alltså om man är noggrann, och det gör ju alla liksom arkitekter och inredare, de använder ju sig av det. Bara för att man ska veta, men ska man göra ett rum, och så ska man ha en matta, man ska ha en soffa, man ska ha en vägg, man ha gardiner, textiler, allt det ska matcha.
Mm.
Hur gör man om man inte mäter in det då visuellt, så att det blir lika, det blir svårt.
Mm. Och någonting som... är väldigt intressant, det är ju färgers associationer, vad vi associerar, det är väldigt spännande. Alltså vad vi associerar olika färger med, vad kan du säga om det?
Jo, det är ju så att vi har ju egna associationer, och vi har också kulturella associationer. Vi har ju även då ganska generella associationer, till exempel att rött står för värme och eld, och alltså det är ju varmt. Och sen att svart till exempel, det står för sorg. Så vi har ju, men det är ju då i vårt land. Sen i andra länder är det ju lite annorlunda. Tar man till exempel Indien, då har ju de rosa, det är en välkommen färg. De målar ju om en hel stad i Rajasthan, bara för kung Albert skulle komma på besök i rosa, för han skulle känna sig välkommen.
Mm.
Och det är också det, rosa säger man också, det är navy. Pink is the navy blue of India. Och det var ju då en från bok som redaktör som skrev det, så det vart liksom så. Så att den är väldigt viktig i det landet. Och rosa just, den har ju varit associerat till väldigt mycket olika saker, kan man säga.
Mm.
Först var det en kvinnlig färg, men Turkiet tror att det är en manlig färg. Och sen så har vi ju, numera så kan ju även män gå i rosa. När jag var litet barn så skulle alltid babyfilten vara rosa för mig och blå för min bror. Det var liksom ganska självklart. Och det har ju totalt förändrats. Och det är ju världen som är så. Sen har man gjort allmänna preferensundersökningar. Och där får man också vilken färg som är den mest populära. Och det är ju blått. Och sen kommer rött.
Mm.
Och det har stått sig väldigt länge. Man gjorde undersökningar på Oxford. Och då gjorde man det över en sån här väldigt lång period. Och det var fortfarande blått och så kom rött. Så finns ju liksom preferenser som vi... Blått verkar vara en färg som liksom alla...
Ja, och det kan man ju... Blått kan man ju förstå om man tänker himmel, hav och jeans, det här lugnande. Jag tycker det är mer oväntat att rött... För den är också ganska aggressiv, men sen är det också... Puls och kärlek och det är mycket, den är blandad liksom.
Men den är lite levande också.
Ja, jo, men det måste väl vara det folk gillar kanske.
En lite energi, så jag hade ju min röda kappa.
Ja, precis, för att sticka ut och sådär. Nej, men jag tänker färger och kläder.
Mm.
Och jag läste någon annanstans just det här med att folk har svårt för att klä sig orange till exempel. Mm. För den färgen kommer ganska långt ner också va?
Ja, den kommer sist tror jag.
Mm.
Nej, gult kommer sist. Orange kommer före och sen kommer gult.
Men då har man bara basgrundfärgerna så att säga.
Ja, men jag kan hålla mig bara till röda mot det gröna hållet. Liksom. Nedre halvan, jag kalla färger, jag kan inte ha. Jag har prövat, jag tänkte man borde väl kunna ha det. Nej, jag trivs inte, det går inte.
Nej. Ja, men det där också, att man trivs, att man kan trivas mer eller mindre. Eller man kan gilla färger mer eller mindre. Mm. Vad tror du det beror på egentligen?
Ja, men för det första så har du ju egna preferenser. Alltså du har upplevelser som du har gjort. Kanske som barn. Både trevliga och mindre trevliga. Det märks ju då när man väljer färg. Nej, den där vill inte jag ha. Det är det som blir så svårt när man försöker göra någon sorts kokbok.
Men och jag tänkte på det här med associationer. Och du sa det här med kulturella också. För vi lär oss... Vad färger betyder. Man får inte gå mot röd gubbe och så vidare och så vidare. Vad färger har för... Så att de liksom fylls med associationer.
Ja, men så är det ju. Och eftersom vi också reser väldigt mycket. Så man ser ju... Man kommer till exempel runt ekvatorn. Så vi är nära där det är väldigt varmt och så. Så är det ju ofta väldigt... starka färger som man har både utomhus och man har det på maten och maten är stark och allting liksom är starkt. Medan vi inte vill riktigt ha sådana hus här i vårt land. Men det beror ju också på att deras sol, den står ju rakt ovanför och då blir ju skugga på fasaden medan vårt ljus, det lyser ju rakt på fasaden så det blir jättestarka färger hos oss.
Just det.
Så det är mycket sådana saker men samtidigt så tycker man ju att ja, när man är där och tittar i Valparaiso eller vad man är så ser man ju, det ser jättehäftigt ut. Men jag kanske inte vill ha det själv, men det passar där. Därför att det är jag van med också, så allting har ju, man associerat olika saker liksom.
Mm. Du skriver lite om det här med designers till exempel som också kan färg väldigt bra eller jobbar med färg.
Mm.
Och varumärken och marknadsföring, för där använder man ju färg medvetet, strategiskt så att säga.
Ja.
Alla banker är nästan blåa.
Ja. Jo, det var ju väldigt... Som man har gjort då... Den här, alltså man använder motsatsord. Som positiv, negativ, vacker, ful, komplicerad, enkel. Alltså sådana typ av ord. Och då fick man ju fram till exempel också vacker, ful. Och då fick man ju fram till att vackra färger var just blåa. Fula färger var gris. Rosa färger tyckte man inte om. Det, liksom, det var några saker som var ganska tydliga. Den där typen av semantiska ordskalor den använde man sedan 1978 när man skrev bankomatfärgen, den turkosa färgen. Men man hade alltså fyra färgförslag. Och då var det de marknadsansvariga på banken som fick bestämma hur, nu är du kund, nu står du framför bankomaten, vad ska den här färgen säga dig?
Mm.
Och det var faktiskt den här turkosa färgen som var från 78 som vart färg på bankomaten. Och kortet som jag har i boken är från 2020. Och det är liksom samma färg. Den har inte förändrats.
Mm.
Det är lite fantastiskt. Den har klart förändrats lite. Men den är den här turkosa färgen som var liksom från början.
Vad hade de mer för alternativ?
Ja, de hade mörkblått tror jag. Men den skulle också synas i gatubilden. Och så tror jag de hade någon orange. Jag tror fan att det var det.
Det hade inte varit så snyggt haft orange.
Nej, men den skulle synas i gatubilden. Och det ser man ju. Den syns ju väldigt bra i gatubilden. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg. Men Sparbanken då när de hade ju en grön färg. Och så ändrade de till en randig, snerrandig, grön och röd. Det var just själva deras bankomat, sedelautomat.
Jaha.
Sa man ju. Den var snerrandig, röd och grön. Och jag tänkte, hur kan man göra en så? Det här ser ju inte 9-10% av männen. De ser ju bara något brunt.
Ja, precis. Nu kommer du in på något intressant. Det här med att vi ser färger. Män och kvinnor ser lite olika. Eller? Och män ser färger lite sämre. Alltså, som på gruppnivå.
De har ju det här anlaget. Röd-grön defekthet.
Mm. Kan du inte förklara det lite mer? Vad är det man saknar?
Jo, nej, men det är så att män och kvinnor har ju, vi har ju olika. Vi kvinnor har ju två X-kromosomer medan mannen har en X- och en Y-kromosom.
Mm.
Och då är det så att om man får en defekt i ena X-kromosomen och kvinna får en defekt, då har inte det blir inte något fel på färgseendet för det. Så att vi har alltid den att ta till. Medan om det blir då fel på X-kromosomen hos mannen, ja då har han bara en Y-kromosom och den hjälper liksom inte då. Men där måste vi kvinnor väldigt bra på att bära anlaget. Så vi kan bära anlaget och ge det till våra söner av någon konstig anledning. Alltså, så att vi kan bära anlaget och ge det även fast inte vi har.
Och vilka färger är det som blir drabbade?
Ja, alltså det mest vanliga är ju rött och grönt. Men det finns även någon typ, jag har sett turkos och rosa var någon kombination har jag sett också. Men just rött och grönt, det är ju det mest vanliga.
Då är det rött och grönt ihop? Eller
ja, alltså när de var ute och plockade lingon så sa man mamman alltid, nu ska du plocka in ett lingon, men det finns inga lingon här. Ja, men det är alldeles fullt, ser du inte det? Nej, det finns inga lingon här.
Mm,
de såg inte lingonen.
Oj.
Så att det är liksom, för att då är det ju små röda prickar mot en röd bakgrund. Så. Mm, men jag menar om du tar stora fält, då blir det lättare. Men just det här prickarna, det var därför jag tänkte på den här sedelautomaten.
Mm, precis. Jag minns att för några år sedan var det någon bild på någon kjol eller någon sån här som var på nätet och så diskussioner.
Ja, men det hade ju med att färgerna påverkar varandra. Så man vart lurad.
Det hade inte med manligt och kvinnligt att göra kanske?
Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså du kan bli lurad. Väldigt konstiga effekter som kan komma som man liksom inte fattar. Men är det här verkligen så här? Det är liksom, ja, så de påverkar varandra.
På ett sätt är ju färger subjektiva eftersom man kan uppleva dem olika.
Ja, men att, just det. Men alltså det är ju, att uppleva färg, det är ju en sak. Men att man uppfattar att den är röd, grön, blå och så. Det gör vi lika. Men att vi kan uppleva saker med när vi ser en färg.
Okej. Jag tänkte just det där med lingonriset. Ja, man säger, nej, det är bara grönt. Och en annan ser rött och grönt.
Ja,
så att
ja, men de såg inga lingon. Det fanns liksom inte.
Nej.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men om man pratar om upplevelse och lite grann hur färger påverkar oss.
Ja, ja.
Det är också spännande.
Alltså, det är ju liksom, det finns ju bland annat en som heter, man skulle ha rosa färger i fängelser. Det kanske
då. Ja, just det, något experiment eller
något. Ja, man gjorde, det var så lugnande att ha rosa färger. Och det där vart ju någonting som då, det var någon forskare som kom fram till det, och då så skulle man prova det på ett fängelse i USA, och så gjorde man det och det vart lugnare alltså. Och det här då kom in bra vetenskaplig tidskrift tydligen. Så att den spreds ju. Och det var väl också en del färgindustri som tog fasta på det här. Det spreds ju till Europa och ja. Men sen så tänkte de här forskarna, vi borde nog åka tillbaka och titta, och det gjorde de. Och då var det ju samma oro igen. Och det var ju egentligen inte den rosa färgen som gjorde att de var lugnt. Det var någon som brydde sig om deras miljö, och de råkar måla det rosa. Alla blir ju glada när man bryr sig om sin miljö som är sliten. Mm. Så att det var, hade ju faktiskt inte med den rosa färgen, men det sprids väldigt mycket att det fortfarande är.
Det blev en myt, det fick ett begrepp ja, också va?
Pink effect.
Precis. Men det stämmer inte riktigt så.
Nej, egentligen inte det.
Vi påverkas väl ändå, för inte minst barn.
Alltså, ja. Jo, men alltså, det är ju så, om man då pratar om miljöer och skolmiljöer, där måste man ju vara försiktig och inte ha för kraftiga färger, för att det är ju vissa barn som inte klarar av det. För det behöver ju inte allting vara vitt, men man ska inte ha för utstickande färger och inte för mycket mönster. Mönster är det som är väldigt jobbigt för dem, många. Så att det måste man tänka på. Men en harmonisk färgsättning, man kanske kan ha lite kraftfullare färger, kanske för att visa någon funktion som ju kan finnas, dörrar eller ja, någonting så.
Mm.
Men just det är ju mot barn då, men sen mot äldre så måste man ju tänka på att man har en bra ljushetsskillnad mellan golv och vägg.
Så att det är mer nyanser kanske? Oj,
bara, ja, det ska man se.
Nu, jag har ju vita väggar här nu. Skulle du rekommendera någon färg om man vill ha det som ett samtalsrum som blir lugnt och skärpt och sådär, alltså man skulle måla här?
Ja, nu är det så att jag ligger ju på det blå hållet, eller det kan ju också vara någon fin, inte kaffelatte kanske, men någon fin beige kan man ju ha också.
Skulle funka.
Sen är jag ju lite förtjust i de här, jag är ju lite förtjust i gustavianska och rokokofärg, för det är väldigt fina färger som var på den tiden. Så att liksom, man håller sig kring 20-10, 30-10, då talar jag i nyanser, för jag har så svårt att säga något annat. Men då, man kan säga att man har lite nedtonade färger.
Mm. Och jag läste någonstans det här med, det är rätt spännande med, så vi uppfattar röda bilar som snabbare.
Mm. Ja, det var en forskning på psykologiska institutionen här i Stockholm. Och det var, om man skulle avgöra att det kom, man möter en bil och kanske ska svänga eller så nej. Vad fort han kom. Alltså då, den röda bilen kom mycket fortare än vad man hade tänkt sig.
Jaha, ja. Jag vet att man har gjort så här med barngrupper. Om man har bilar i olika färger så ställer de ofta den röda bilen längst fram.
Mm.
Så där när de leker och så. Ja, alltså man, ja. Omedvetet.
Ja. Men det är nog för att den röda färgen är ju en... Jag menar, om du tar svart och vitt, sen kommer, tycker jag, rött. Då har vi liksom en klört och så har vi en vit och en svart. För mig, och det var ju också bland de första färgerna som vi började använda också.
Mm.
Röda typ då, ofta från ockran, rödgula, som man hade för jättemånga tusen år sedan.
Grön då, om man pratar bara så här, kan man använda den och uppfatta, liksom man tänker natur, miljö och sådär. Kan man använda den på något vis? Jag tänker arbetsmiljö eller på något, så alltså just... inredningsmässigt.
Alltså man har ju forskat här vid Lunds universitet tillsammans med Oxford arkitektskol. Och där har man just tittat på röda, man tänker varma färger och så kalla färger. Och att då de blåa färgerna skulle ha liksom mer lugnande inverkan än de röda. Och då har man gjort det i många etapper. Och då gjorde man, första försökerna, det var ett grått rum. Det var ett monotont rum. Och sen som var ett med jättemycket mönster. Och där fick man ju inte någon känsla av att det var någon trygghet i det rummet. Det var alldeles för mycket. Och det grå var också ganska trist. Så det var liksom inte positivt riktigt. Men sen när man jämförde röda och blå rum. Och då så kom man fram till att ja, man kan mäta då hjärnan, aktivitet i hjärnan. Och då var hjärnan mer aktiv i det röda rummet. Och då tänkte man, då kanske man skulle pröva med att prestationsförmågan är bättre i det röda rummet, så man aktiverar hjärnan så att säga. Men det också, blir det för mycket aktivitet, då går det liksom verksamheten ner här uppe i hjärnan. För då blir det för mycket, då stänger man liksom av. Och då hade man ett rött och ett blått rum. Och då skulle man, tänkte man att jaha, i det blå rummet då skulle man skriva någon berättelse. Man skulle göra något kreativt. Och så i det röda rummet, man skulle kolla lagboken, alltså korrekturläsa.
Mm.
Ja, och då visade sig att de tyckte bättre om det röda rummet. Men det man kom fram till var att de hade väldigt mycket med hur du mådde när du gick till de här försöken. Så att då visade det sig att då var man mer nedstämd. Om man var nedstämd innan, då var man mer nedstämd i det röda rummet som man å andra sidan tyckte bättre om i det blå rummet. Så att det är väldigt mycket med, men man kan säga att hjärnan är liksom mer aktiv i det röda rummet än i det blå rummet. Så då kan man ju liksom använda det kanske. Det har väldigt mycket med din egen sinnesstämning också, måste man ta in.
Ja,
men
precis.
Men när de säger som en slutsats just med arbetsplatser, att då ska man inte ha för mycket färger. Alltså så starka, inte så skrikiga färger. Man ska ha lite mer nedtonade, men snygga färger. Alltså harmonisk färgsättning.
Mm.
Och så kanske förstärka några punkter bara för att göra miljön lätt. Att man hittar alltså funktionsmässiga färger som man kan använda sig av.
Mm. Om man har en verksamhet där man liksom vill aktivt, jag tänker sport eller gym eller så här, vakna till. Hur kan man tänka där? Eller hur skulle du tänka där?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig, att det kan vara en röd och röd kombination också. Med rött och svart tycker jag det skulle kännas.
Ja, precis.
Det är så mycket som man måste, alltså som Lars Kivik då, som är en av våra psykologiska färger, han ligger också bakom NCS-systemet. Han säger det att alla färgpsykologiska frågor kan inte undersökas. De flesta av dem kan besvaras med sunt förnuft. Och det verkar som att man glömmer, tycker jag. Det finns dock ingen anledning att varken minska färgens betydelse eller tillskriva den för mycket av konstig psykologisk betydelse. Och det är det som man gärna vill göra. Man säger saker att det påverkar så, men man har inte vetenskapliga metoder i bakgrunden som man har använts av. Och det måste man liksom.
Det som gör det ännu mer komplicerat är att färgkombinationer kan ofta liksom förändra betydelsen eller intrycket också.
Absolut. Och det är ju så att det är sällan vi ser en färg. Det är ju alltid färgkombinationer vi ser.
Precis. Och då ändras den individuella färgens betydelse i kombination.
Ja, med andra. Men när jag växte upp till exempel, då kunde man ju inte ha rött eller blått och grönt. Det gick absolut inte. Det kom under 70-talet med Val hade en kollektion med blå och grönrandiga kläder, tröjor. Mm. Och det var ju liksom, nej. Alltså det var jättekonstigt när man ser dessa gröna träd mot en blå himmel som är så otroligt vackert. Men det var absolut, nej, blått och grönt kan man inte ha.
Mm.
Så det kommer, det var på 70-talet då det var liksom tillåtet. Då kunde man kombinera färgerna.
Mm. Du skriver om det här med färgers föränderlighet.
Ja.
Och det handlar ju delvis om det här med just att det är flera faktorer som är med.
Ja. Jo, men alltså det är när man tänker, när man... För det första ska man ju välja en färg då. Och då beror det på vad det är. Är det en produkt eller är det som du ska lansera? Då måste du ju titta vad konkurrenterna har. Du kanske måste också hålla det till en viss färg. Bara för att, eller också kan du vara vågad och kanske. Men det kan ju liksom neråt eller uppåt. Men att man har i alla fall koll på det. Och sen när det gäller hus, då är det ju väldigt också. Då har man kanske, sitter man kanske vid ett skrivbord som är vitt, och så väljer man en färg man lägger på det vita skrivbordet, och det ska vara exteriört. Då tycker man kanske, ja men vad konstigt, det här vart ju inte som jag satt där med provet, det ser inte alls likadant ut. Nej, det gör det inte, därför att man lägger ett färgprov utomhus för ett utomhusbruk på en vit botten, det är inte så bra. Om du lägger den på en svart bakgrund istället, då kan du få den färg som det vart, som det i verkligheten blir.
Alltså om man ska måla om ett hus,
ja.
Så att om jag har ett färgprov, ja. Så lägger jag mot en svart bakgrund.
Ja, då får du en aning, föraning om hur det kommer att se ut. Men alltså du ska, om du som många kanske gör så här, åh vilket fint hus, oj oj oj, nu har vi den där gula färgen i minnen, nu åker vi till färgen och så tar vi den. Ja, den där färgen såg vi, den vill vi ha.
Mm.
Men det var inte den färgen det var målat med. Det var den färg de upplevde att huset hade.
Ja, just det.
Den upplevda färgen blir mindre svart och mer kulört. Alltså måste du välja en smutsig färg. Den blir fin.
Alltså smutsig, mörkare.
Alltså mörkare. Mm. Alltså som är lite med svartigt.
Ja, och ofta står man i en färghandel, så är det ofta också ett häfte med massa olika små, så här, man bländrar, ja, och så. Åh, den där är fin.
Ja, precis.
Men så blir den helt annorlunda. Nej. Även inomhus.
Man, ja, väntar absolut. Nu. Det blir också annorlunda. Så att står man bara en bit ifrån, vi har ju en blå grå färg kan man säga i vårt vardagsrum, och den står man en bit ifrån, då tror man ju inte, och så håller man en färg på, jaha, det är samma, ja då får man gå fram och säga, ja, det är ju samma, därför att just interiört så är det ju så mycket som påverkar, om du har en soffa i en färg som du ställer mot väggen, och ja, det är röd matta kanske på golvet, alltså det är många saker som påverkar den där färgen på väggen. Var kommer ljuset in? Från både dagsljus men även då lampor som man har.
Och visst skiljer det också beroende på om ljuset kommer in från
norr eller söder.
Exakt, ja, i huset eller genom fönstret.
En blå färg, den kan man se att den blir starkare blå mot norr än mot söder.
Och även vilket material?
Ja, det kan ju också naturligtvis.
Det är otroligt mycket, så att egentligen, vi säger så här, om man ska hemma välja färg, så ska man egentligen ha med sig färgproverna hemma kanske.
Ja, då, alltså om man är osäker på, som vi har ett vardagsrum som vetter mot tre väderstreck kan man säga. Då är det ju ganska bra att måla upp en skiva, kvadratmeter pappskiva, och gå runt. Titta vad händer här och här. Det är allra bäst, då är man säker. Eller också om man provmålar då en bit, men då kan man ju bara på en väg kanske.
Mm.
För sen har det ju skuggor, men det är ju också väldigt vackert. Det skulle ju vara tråkigt om man tittar i ett rum. Om det här till exempel nu skulle vara samma färg var än jag tittar här, så blir det blir ju olika färger. Mm. Eftersom det är skuggor och det är en lampa där. Och det är ju det som gör att det blir lite levande också.
Generellt också att vitt och ljusa, det gör ju att saker och ting känns större, ja, rummet och starka, och mörka gör det mindre. Och även då att svarta kläder gör att någon ser lite smalare ut. Absolut. Och vita ser...
Ja. Har man en t-shirt som smalare. Är svartvitrandig, om man har då den svarta lika tjock som den vita, då kommer den vita bli större. Så man måste hellre ha den... Man tar den vita 10 mm, tar man den svarta 11, då kommer de att se likadan ut.
Jaha, min synvilla.
Ja, min synvilla. Ja.
Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om som du tycker är spännande och vill nämna?
Alltså det som finns i boken, det är ju lite hur man ska göra färgkombinationer. Det är ju så att när man ska kombinera färger, så där har man ju forskat kring också och kollat att när man kan se något, någonting som stämmer överens, det finns någon relation mellan färgerna, något släktskap mellan färgerna, då tycker vi den är enklare att ta till, den tycker vi är mer harmonisk än den som man inte kan förstå, hur har de valt de där färgerna, det finns ju ingenting som håller ihop dem på något vis. Så att, och det tycker jag är lite intressant, och då finns det, eftersom NCS är då visuellt system, så då kan du välja färg med samma svarthet eller samma klörthet eller samma färgfamilj. Och då kan man vara säker på att man kanske får en bättre harmoni.
Mm.
En bra harmoni.
Precis, det finns färgteori och modeller och så här, för att titta på det.
Ja.
Finns det någonting kring, jag tänkte du som har varit ute och föreläst runt om i världen och så här, är det någonting som du ofta får frågor om, som folk är nyfikna på? vad det gäller det här ämnet.
Ja, alltså det jag tycker som många har sagt, att men Berit, vad bra du har gett mig ett färgspråk. Alltså att man kan prata om färg på ett mer neutralt sätt. Jag har ju även haft kurser för de som har varit färgdefekta. Mm. Då kom det fram en kille. Men Berit, tack, du har gett mig ett språk. Han kunde läsa på baksidan av färgproverna. Om man har valt en, till exempel en lila färg, till exempel, så kanske någon säger, ja, men det skulle vara lite mer blått. Jag tycker för mycket rött. Jaha, ja, men R60B, ja, men då tar vi R70B. Han kunde alltså läsa bara. Han var jättelycklig.
Mm.
Och just det där att man får ett språk att prata om färg. För det är det. Folk kommer in och har väldigt konstiga namn på vad. Och då kan man liksom se triangeln, vilken nyans som man kanske kan reda ut var någonstans de är.
Vad har du själv för favoritfärg?
Ja, det är R80B. Det är det är 80% blått och 20% rött.
Ja, det var lite lila kanske.
Ja,
då.
Men den är inte lila, men den blir finblå.
Mm, mm. Ska vi runda av?
Ja.
Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar?
Men alltså, det finns ju jättemycket böcker som man kan läsa om färg, naturligtvis. Och det finns både konstböcker och som man kan få lite historia. Det är väldigt intressant att läsa färgsättningshistoria faktiskt. Och det finns ju enormt mycket sådana böcker. För mig har det alltid varit ett nöje att, alltså jag har aldrig haft så roligt jobb, kan man säga. Alltså det har varit mycket att göra, så kan det ju vara betungande, men det har alltid varit roligt. Det är fantastiskt, för att det är så positivt att hålla kurser om färg och färgsättning. Alltså för alla tycker det är så fantastiskt att syssla med färg. Man kan väl måla lite och kolla vad det blir för färg och lära sig saker. Och så, det är inte all världens pengar om man prövar att måla någon vägg med lite mer färg.
Så nej.
Det går ju faktiskt att måla över dem med vitt. Men jag tror inte att man mår inte så bra om det är vitt golv, vita tak, vita väggar. Därför att då har man ingen referens hur rummet ser ut.
Ja, det är kul med färg.
Ja.
Om man vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans, en hemsida eller något?
Ja, det finns på LinkedIn.
Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.